Den ena dagen efter den andra har gått och nu har vi kommit fram till slutet på detta 10-dagars stammaseminarium. I början av kursen blev du ombedd att helt och hållet underkasta dig. Det gjorde du. Du underkastade dig för att ge denna teknik en ärlig chans, för att göra tekniken full rättvisa. Men underkastelsen gällde bara i 10 dagar. Nu är ni alla fria, självständiga. Damma gör oss alltid självständiga. När du kommit hem igen, gå då lugnt igenom vad du lärt dig. Gå igenom vad du övat här. Och bara om du märker att det du lärt här är rationellt, logiskt och pragmatiskt, bara då ska du acceptera det. Men detta är inte den enda måttstocken. Det finns en måttstock till. Är det jag lärt bra för mig? Är det verkligen till nytta för mig? Man måste fråga sig om det verkligen leder till positiva förändringar. Bara då ska man acceptera det. Och inte bara det, utan också, skadar jag andra varelser genom att ta till mig detta? Eller är det tvärtom bra också för andra? Om något är logiskt, pragmatiskt och godtagbart enligt vanligt sunt förnuft, om något gör mig själv gott och också är till nytta för andra, då är det naturligt att jag accepterar det. Varje vettig människa kan acceptera det. Och efter att ha övat här i 10 dagar, förstår du att det inte leder någon vart att bara acceptera något på ett intellektuellt eller emotionellt plan. Dhamma är något som måste tillämpas i livet. Det måste levas. Dhamma är något som måste praktiseras. När du bestämmer dig för att ta till dig dhamma på det praktiska planet, då underkastar du dig av egen fri vilja. För 10 dagar sedan blir du ombedd att underkasta dig. Du måste underkasta dig för att kunna pröva tekniken. Men nu underkastar du dig dhamma av fri vilja, med full förståelse och för hela livet. Så långt det är möjligt måste jag leva ett liv i dhamma. Med denna förståelse underkastar man sig dhamma och gör sitt bästa för att leva sitt liv i dhamma. Det är den praktiska delen av dhamma, tillämpa dhamma, som leder till positiva förändringar. Man deltar i en kurs som den här för att lära sig praktiken, den praktiska delen av dhamma. Detta är vad man ägnar sig åt från 4:30 på morgonen till 9:30 på kvällen. Man övar och övar. Det var förstås dhammaföredrag varje kväll. Det var nödvändigt för att förklara tekniken, för att förtydliga dhammas praktiska del. Men när föredrag om dhamma ges kommer förstås vissa teoretiska aspekter av dhamma upp i ljuset. Det kan då hända att en del elever inte kan acceptera vissa teoretiska aspekter av dhamma. Det här stämmer inte med våra trostraditioner. Det här stämmer inte med vår filosofi. Om du tycker så, låt då detta vara. Lägg det åt sidan och acceptera bara det du anser du kan acceptera. Men när det gäller den praktiska delen av dhamma har jag inte träffat på en enda människa, oavsett deras religion, som haft något att invända. Om du utelämnar någon teoretisk aspekt går du inte miste om särskilt mycket. Senare, när du tycker att även detta verkar acceptabelt, kan du acceptera det. Men den som förklarar dhammas teori har förstås gjort det med djup kärlek och medkänsla, för att den praktiska delen ska bli allt tydligare. Det är som när en mamma kärleksfullt lagar till något verkligt gott åt sitt barn. I vårt land finns det en utsökt rätt som kallas kir, som man gör på mjölk, ris, torkad frukt och socker. Mamman ställer fram den till barnet och barnet säger, nej, jag vill inte ha. Men smaka, vad är det för fel? Nej, jag vill inte, det är en svart sten i maten. Och mamman säger, det är inte svart sten, det är kardemumma, det har sin smak. Smaka. Ändå säger barnet, nej, det är en svart sten i maten. Det är en svart sten i maten. Vad ska den stackars mamman göra? Mamman säger, okej, plocka bort den då. Plocka bort vad du tror är en svart sten. Njut av resten. Senare när du märker att den är god, kan du njuta av den också. Men det tjuriga barnet kastar bort alltihop. Det var en svart sten i maten. Det var en svart sten i maten. Och gå miste om allt. På samma sätt med den teoretiska delen av Dhamma. Om det finns något du tycker är en svart sten, plocka bort det, njut av resten. Men när det gäller den praktiska delen av Dhamma är det inget som ska plockas bort. Den praktiska delen av Dhamma är Shila, att leva ett moraliskt liv, att inte skada någon genom tal eller handling. Eftersom när du gör det har du redan börjat skada dig själv. Sådan är naturlagen, oavsett vilken religion man tillhör. Naturen favoriserar inte någon särskild religion. Den praktiska delen av Dhamma är Samadhi. Du lär dig att behärska ditt sinne. Den som förblir slav under sitt sinne lever olycklig. Så hur kan man ha något emot att lära sig att behärska sitt sinne? Den praktiska delen av Dhamma är Panya. Att rena sinnet från alla negativa känslor, från alla orenheter. Och att utveckla goda egenskaper, kärlek, medkänsla, välvilja. Det kan alla godta. Det är den praktiska delen av Dhamma som ger goda resultat i våra liv. Skulle du acceptera hela den teoretiska delen av Dhamma, men inte tillämpa Dhamma i ditt dagliga liv, i din vardag, så gör du inga framsteg. Märker du inga positiva förändringar alls. En berättelse. En ung professor, omogen men högutbildad, reste med ett fartyg. Ombord på fartyget fanns också en gammal sjöman som var analfabet. Ibland besökte den gamle sjömannen professorn i hans hytt och lyssnade till hans lärda utläggningar. Sjömannen blev mycket imponerad. En dag när han var på väg att lämna hytten frågade professorn honom: "Gamle man, har du studerat geologi? Vad betyder det? Vetenskapen om jorden?" "Nej, jag har inte gått på någon skola eller universitet. Jag har aldrig studerat." "Gamle man, du har kastat bort en fjärdedel av ditt liv." Den gamle mannen blev mycket sorgsen. "Om en så lärd professor säger det, så har jag säkert kastat bort en fjärdedel av mitt liv." Dagen därpå, efter en lärd utläggning, när den gamle mannen var på väg att gå, frågade professorn honom återigen: "Gamle man, har du studerat oceanografi?" "Vad betyder det?" "Det är vetenskapen om havet, om oceanen." "Nej, som jag sa har jag aldrig studerat." "Gamle man, du har kastat bort halva ditt liv." Den gamle mannen blev mycket sorgsen. "Jag har kastat bort halva mitt liv." Och så den tredje dagen frågade professorn honom: "Gamle man, har du studerat meteorologi?" "Vad betyder det?" "Vetenskapen om vädret, om regn och vind." "Nej, jag har inte studerat alls." "Gamle man, du har kastat bort 3/4 av ditt liv." Den gamle mannen blev mycket sorgsen. "Om en så lärd professor säger det, så har jag säkert kastat bort 3/4 av mitt liv." Nästa dag var det den gamle mannens tur. Han kom springande. "Professorn, professorn, har ni studerat simologi?" "Vad är simologi? Kan ni simma?" "Nej, jag kan inte simma." "Herr professor, ni har kastat bort hela ert liv." "Vi har lidit skeppsbrott. Skeppet håller på att sjunka. De som kan simma kan ta sig till stranden där borta. De som inte kan simma drunknar." "Jag är verkligen ledsen, herr professor." Man kan studera alla logier som finns. Men om vi inte studerar simologi, vad har vi då för nytta av alla dessa logier? Och samma sak med simologi. Om man läser böcker om simologi, om man lyssnar på föredrag om det, men aldrig ens nuddar vattnet, hur ska det då kunna hjälpa? Bara teorier, teorier, teorier och ingen praktik. Du måste simma över lidandets ocean och nå stranden på andra sidan, som är fri från allt lidande. Den praktiska delen av Dhamma är simologi. Lär dig hur man simmar över lidandets ocean och blir fri från allt lidande. Den som kommer till en kurs som den här kommer för att lära sig den praktiska delen av Dhamma. Men visst, hur mycket går det egentligen att lära sig på 10 dagar? Du har tagit ett mycket litet steg och vägen är lång. Det är inte så att jag nedvärderar vad du har gjort. Det är enormt värdefullt. Värdefullt på så vis att du har tagit ett rätt steg, rätt riktning, på rätt väg. Och steg för steg steg för steg, rör man sig längs vägen och helt säkert når du slutmålet som är befrielse från allt lidande. Men ändå är det bara ett litet steg du har tagit. Vägen är lång. Det är som om du har sått ett gott frö i mycket god jord. Ett frö har börjat växa. Den lilla plantan kräver så mycket omsorg. En erfaren trädgårdsmästare tar alltid väl hand om sin lilla plantskola. Han ser till att det finns ett staket runt plantan så att boskapen inte kommer att äta upp den. Han ger plantan tillräckligt med vatten vid rätt tid, tillräckligt med solljus och tillräckligt med skugga. Och med denna omsorg växer plantan till ett stort träd med djupa rötter och tjock stam. Då behöver den inte tas om hand längre. Istället börjar den ge åt oss. Allt vad den har ger den åt oss. Den skänker oss ständigt allt den har. På samma sätt behöver denna dammaplanta på det här stadiet mycket omsorg, mycket hjälp. Med rätt omsorg och stöd kommer den att växa. Växa tills den blir till ett stort träd med djupa rötter och tjock stam. Då behöver den inte längre någon hjälp, utan börjar istället hjälpa dig. Den kommer att ge dig skugga behagligare än du någonsin njutit av i hela ditt liv. Den kommer att ge dig frukt som du aldrig smakat i hela ditt liv. Den kommer hela tiden att ge, ge och ge. Men nu, på detta stadiet, är det mycket viktigt att ta väl hand om den lilla plantan. Du måste skydda plantan genom att se till att det finns ett staket runt omkring den, så att inte boskapen kommer att äta upp den. Vad är det för staket som behövs? Vad är det för boskap som kommer att äta upp plantan? När du kommit hem igen kommer säkert familjemedlemmar, vänner och andra nyfikna att fråga dig. Vad har du varit? Vad gjorde du där? Vad lärde du dig? Och det finns inget hemlighetsmakeri i damma. Det är som en öppen bok. På det här stadiet är man förstås inte kompetent att undervisa om man inte först fått rätt utbildning. Men man kan ändå förklara vad man lärt. Och när du förklarar vad du lärt kan det hända att en förvirrad person säger: men detta är inte vår religion, det är en annan religion. Detta är inte alls bra, du skulle inte ha rest dit. Då blir du själv förvirrad och slutar praktisera vid passarna morgon och kväll. Då har boskapen ätit upp plantan. Men istället ser du till att det finns ett staket runt omkring plantan och säger: allt jag har praktiserat finns inom staketet. Och vad finns innanför staketet? Kila. Jag praktiserar kila. Moral. Vad kan någon ha emot det? Vad är det för fel med det? Ingen kan ha något emot det. Innanför staketet finns samadhi. Att utveckla koncentration, att behärska sinnet. Och detta med ett meditationsobjekt som universellt och inte knutet till någon religion. Bara andningen, ren andning och inget annat. Vad kan någon ha emot det? Det kan ingen ha något emot. Innanför staketet finns också panya. Jag utvecklar vishet som gör mig fri från alla orenheter. Och även detta med ett objekt som universellt och inte knutet till någon religion. Förnimmelserna på kroppen. Vem kan ha något emot det? Innanför staketet utvecklar jag metta. Goda egenskaper som kärlek och medkänsla. Ingen kan ha något emot det. Allt annat är utanför staketet. Jag har inte något med det att göra. Jag har lärt mig kila, samadhi, panya. Och vad jag praktiserar är kila, samadhi, panya. Då är du säker. Staketet skyddar dig. Och varje dag, morgon och kväll, 2 gånger per dygn, måste du vattna plantan. Annars kommer den att förtorka och vissna. 1 timme på morgonen och 1 timme på kvällen, så som det passar in med dina dagliga rutiner. 2 gånger per dygn måste du sitta och meditera. En del nya elever tycker att det är för mycket att lägga 2 timmar per dag på meditation. Jag har så mycket att göra. Hur skulle jag ha tid med 2 timmar? Ta ett fast beslut, som du gjorde när du började sitta aditana. Till början var det väldigt svårt. Men du gjorde ditt bästa, med fast beslutsamhet, med aditana, att sitta 1 timme. Och och efter några dagar kunde du sitta i en timme. På samma sätt har du en aditana. Låt vad som helst hända, men under ett år ska jag inte missa mina dagliga sittningar morgon och kväll. Jag ska sitta, vad den kostar mig i mitt liv. Men det kommer inte att kosta dig något alls. Mycket snart kommer du märka att du inte förlorar något på att lägga 2 timmar om dagen på vipassana. De som slutar meditera slutar de första dagarna eller månaderna. Men de som fortsätter i ett år, de fortsätter resten av livet. Det blir så lätt. Under det första året är det därför mycket viktigt att du arbetar med aditana, fast beslutsamhet. Och snart kommer du märka att om du brukade sova 7 timmar per natt, så räcker det nu med 6 timmar. Någon som brukade sova 6 timmar märker att 5 timmar räcker. Du tar lätt in 1 timme på sömnen. Och när du vaknar är du pigg och fräsch. Men bara om du praktiserar på rätt sätt och regelbundet, morgon och kväll. Du kommer också märka att din dagliga meditation ger dig större arbetsförmåga. Din arbetskapacitet ökar kraftigt. Var och en som har ett yrke eller utför någon syssla kommer snart att märka att de kan arbeta mycket mer än innan de började praktisera vipassana. Säg att du arbetade i 8 timmar och fick en viss mängd arbete gjort. Nu klarar du av samma sak på 6 eller 7 timmar och du känner dig pigg och fräsch. Tidigare blev du trött och utmattad av att arbeta 8 timmar. Nu känner du dig pigg och fräsch. Arbetsförmågan ökar. Det kommer du snart att märka. Min lärare, Sayajiu Bakin, är ett lysande exempel på detta. Han föddes i en mycket fattig familj. Han började arbeta som lägre tjänsteman på vad som närmast motsvarar finansministeriet i Burma. Det var då han kom i kontakt med sin lärare, Sayataji, och tog en 10-dagars kurs i vipassana. Och sen fortsatte han att praktisera. När Burma blev självständigt utsågs han till chef för finansministeriet. Det förekom mycket korruption och mutor på ministeriet. Allt detta försvann, delvis på grund av att han vidtog disciplinära åtgärder. Han bestämde att den som tog emot en ansökan från allmänheten måste fatta sitt beslut inom 48 timmar. Om svårigheter uppstod skulle ärendet lämnas över till honom. Då tog han själv beslutet. Om någon varken tog ett beslut själv eller lämnade över ärendet till honom var det något som inte stämde. Då blev den tjänstemannen avskedad. Men bara det räckte inte. Han började ge vipassana kurser på ministeriet. Varje månad gavs en 10-dagars kurs. Statstjänstemännen, från viceministern till timanställda, började doppa sig i Damas Ganges. Det blev en stor förändring. På bara några år blev det en stor förändring. Premiärministern var mycket nöjd. Han var själv mycket hederlig och ville att hela statsförvaltningen skulle vara fri från korruption. Så han bad Ubakin att ta hand om några ministerier till och samtidigt fortsätta som chef för finansministeriet. Under en period var han chef för 4 olika ministerier. Med strålande resultat. Arbetsförmågan ökar dramatiskt. Det sades om honom att när han lämnade något av kontoren så låg inte ett enda ärende kvar ouppklarat. Oavsett hur många ärenden som legat där när han kom dit. Vid 55 års ålder skulle han gå i pension. Och regeringen sa, nej Ubakin, vi kan inte låta dig gå i pension. De gav 1 års förlängning och sen 1 års förlängning till. Och ytterligare 1 års förlängning. 3 års förlängning. Enligt reglerna var detta maximum. Parlamentet ändrade då dessa regler till att gälla alla utom Ubakin. Ubakin måste arbeta. 4 år, 5 år, 7 år, 10 år. 12 år. Vid 67 års ålder arbetade han fortfarande. Inte av begär att tjäna pengar, även om han som familjeförsörjare förstås behövde sin lön. Tillfredsställelsen blir så stor. När du arbetar egoistiskt arbetar du med begär att samla ihop pengar åt mig, samla ihop pengar åt mig själv. När sinnet blir rent försvinner denna egoism. Finns egoism, finns också spänningar inom en. När spänningarna försvinner börjar man att hjälpa andra, tjäna andra. Vad du än gör i ditt dagliga liv eller för att försörja dig, så känner du hela tiden: så många människor får nytta av det jag gör. Då finns det inga spänningar. Tillfredsställelsen att arbeta blir så stor. Det fanns en regel som sa att den som anställde i ett ministerium men också tjänstgjorde i ett annat fick full lön från sitt eget ministerium och därtill en tredjedel av lönen från det andra ministeriet. Och under några år var Ubakin chef för 4 olika ministerier. Med full lön från ett ministerium och en tredjedels lön från de andra 3 skulle han sammanlagt få dubbel lön. Men han skrev till regeringen: ändra era regler. De ska inte tillämpas på mig. Jag ska bara ha en lön. Jag arbetar lika många timmar som förut. Om nu min arbetsförmåga har ökat, varför ska jag då begära mer lön? Med medkänsla, med en önskan att tjäna andra, ökar förmågan att arbeta. Detta gällde inte bara Ubakin. Många elever skriver till mig och säger: nu när jag börjat meditera dagligen har min arbetsförmåga ökat flera gånger om. Jag vet av egen erfarenhet också. Livet går upp och ner. Så var det för mig också innan jag kom i kontakt med ren damma. Och jag minns hur jag brukade förlora min mentala balans. Sen jag började gå dammas väg kom det ännu större upp- och nedgångar. Och damma hjälpte mig att hålla sinnet i balans. Sinnet förblir så klart, så balanserat. Oavsett problem, oavsett svårigheter, kan du möta situationen med ett leende. Du fattar rätt beslut och du gör det snabbt. Det är så arbetsförmågan ökar. Tro därför inte att du kastar bort din tid genom att lägga 2 timmar per dag på vipassarna. Du använder din tid på bästa sätt. Och denna aditana är bara för ett år. Du tar en aditana för ett år och sen blir det en del av ditt liv. Då blir det inte alls svårt att meditera varje dag. 1 timme på morgonen, 1 timme på kvällen, på den tid som passar dina dagliga rutiner. Bestäm dig för en viss tid och håll dig sen till den. Det är det bästa. Meditera på samma plats. Det är det bästa. Men även om du inte kan meditera på samma tid och på samma plats, så se ändå till att inte missa din meditation. Meditera på vilken plats som helst och på vilken tid som helst. Åtminstone 2 gånger per dygn. Och när du ska sova och ligger ner med slutna ögon, var då i åtminstone 5 minuter medveten om anicca, 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 förnimmelserna på kroppen, och sov sen. När du vaknar nästa morgon, var då återigen medveten om anicca, anicca, anicca i 5 minuter och stig sen upp och börja dagen. 5 minuter innan du somnar och 5 minuter precis när du vaknat, det är till stor hjälp. Det har gett mycket goda resultat. Och när det är möjligt i en stad, en by, ett område där det finns mer än en vipassana meditatör, bestäm en plats, en tid, en dag och håll en gruppsittning, i alla fall 1 gång i veckan. Håll en 1 timmes gruppsittning där det är möjligt. Det är till stor hjälp. Om du har blåst upp en kraftig storm i ditt liv under veckan och du inte ens kan göra anapana och än mindre vipassana, sitt då på helgen tillsammans med några dammabröder och dammasystrar. Någons meditation kanske är mycket stark. Du märker då att hela atmosfären laddas av hans eller hennes starka meditation. Du märker att dina batterier laddas. Och då kan du meditera mycket bättre. Nästa vecka kan du möta vilken storm som helst som blåser upp i livet. Så försök där det är möjligt att varje vecka ha en 1 timmes gruppsittning. Men bara där det är möjligt. Och ett måste om du verkligen vill bli förankrad i tekniken är en 10-dagars retreat varje år. Det är helt nödvändigt. Du tar semester varje år. Låt detta bli din semester nu. Ta ett dopp inom dig i 10 dagar. När du kommer ut igen är du fräsch, full av livskraft och vitalitet och har styrka att möta livets alla upp- och nedgångar under det kommande året. Så en 10-dagars retreat varje år. Det är bra om du kan delta i en kurs som den här. Då får du en bra dammatmosfär. Men om det inte går spelar det ingen roll. Gör din egen kurs, en självkurs istället. Du kan tekniken. Du kan reglerna, föreskrifterna, tidsschemat. Det är bara att följa dem. Du kan meddela din lärare var och på vilken dag du börjar din självkurs. Det kan vara till hjälp. När allt kommer omkring, vad är lärarens uppgift? Läraren ber dig sitta framför honom eller henne och meditera sen på samma sätt som du blivit ombedd att meditera. Sen gör läraren vad du lärde igår. Mätta, mätta. Må du ha framgång. Må du ha framgång. Må du bli fri från ditt lidande. Dessa vibrationer av mätta når dig var du än är. Men om du inte har meddelat din lärare spelar ingen roll. Känn tillförsikt och börja arbeta. Du kommer att nås av dammavibrationer. Naturlagen är sådan. Varje ögonblick skapar sinnet den ena eller den andra vibrationen. När du skapar en vibration av begär, motvilja eller illusion och villfarelse kommer du i samklang med alla sådana vibrationer runt om i världen. Du kommer i samklang med dem och det ger kraft åt orenheterna. Men när du börjar utveckla vibrationer som är anti-begär, anti-motvilja, anti-illusion kommer du i samklang med alla vibrationer av damma istället. Du kommer i samklang med dessa vibrationer och du får styrka i damma. Arbeta med tillförsikt. Att sitta en självkurs ger dig ökad tillförsikt, ökat självförtroende. Detta är minimum, morgon och kväll, en timme. 5 minuter när du går och lägger dig, 5 minuter när du stiger upp. Och åtminstone 10 dagar varje år. Detta är minimum. Men skulle du ha mer tid över finns det inte någon begränsning. När du arbetar och ägnar dig åt dina uppgifter, då måste hela din uppmärksamhet vara på det arbete du utför. Ha inte halva sinnet innanför och halva utanför. Hela din uppmärksamhet måste vara på den uppgift du utför, så att du får goda resultat i det du gör. Men om du har lite tid över, kanske 5 eller 10 minuter ibland, var då uppmärksam med öppna ögon och med sinnet vänt inåt. Anicca, anicca, anicca. Säg att du måste vänta någonstans. Någon låter dig vänta någonstans och du börjar utveckla negativa känslor. När du gör det skadar du dig själv just då, men du skapar också framtida lidande för dig själv. Mörker nu och mörker i framtiden. Men så gör inte en vipassana meditatör. Om man måste vänta så måste man vänta. Med öppna ögon och sinnet vänt inåt. Anicca, anicca. Du hjälper dig själv just då och för framtiden. Ljus nu och ljus i framtiden. Ta vara på tiden på bästa sätt. När du arbetar måste hela din uppmärksamhet vara på arbetet. Men när du är fri är sinnet vänt inåt och du har hela tiden ögonen öppna. När du mediterar själv eller tillsammans med dina dammabröder och dammasystrar, då mediterar du med slutna ögon. Men när du är bland andra och mediterar, mediterar du alltid med öppna ögon. Annars är det till skada. Damma ska inte vara en uppvisning. Ingen ska försöka visa att jag är en dammamänniska, en god meditatör. Det blåser bara upp egot till stor skada. Andra ska inte veta att du mediterar vid det tillfället. Med öppna ögon är du medveten om förnimmelser. Förnimmelser. Så tar du väl vara på ditt liv som människa. Det är ett så dyrbart liv. Livet är så dyrbart och du har fått en teknik som är så dyrbar. Ta vara på båda på bästa sätt. Och fortsätt undersöka dig själv för att se om praktiken verkligen ger dig bra resultat i ditt dagliga liv eller inte. Om någon förbättring verkligen sker eller inte. Ta väl vara på tiden. Morgon och kväll, en timme, en timme. Och när det finns mer tid, du har kanske suttit en 10-dagars kurs och får lite extra ledigt. I 5 dagar, 3 dagar eller en helg. Gör då en självkurs i 2 eller 3 dagar. När du sitter en självkurs, gör då anapana 1/3 av tiden och vipassana 2/3 av tiden. Men detta gäller inte när du gör dina dagliga sittningar morgon och kväll. Då är det inte nödvändigt att göra 1/3 anapana. Ge mer tid till vipassana. Det är så kort tid. Bara en timma. Men anapana ska användas om det behövs och i den utsträckning det behövs. Om du någon dag märker att sinnet är uppjagat och oroligt, gör då anapana till dess att sinnet lugnat ner sig. Börja sen med vipassana. Om du börjar vipassana med ett lugnt sinne och det blåser upp en storm under meditationen, gå då tillbaka till anapana. Använd anapana bara för att lugna sinnet, för att göra sinnet koncentrerat, skarpt, förfinat. Men gör annars mer och mer vipassana. Och jag upprepar det igen. När du gör vipassana, bör inte leka förnimmelseleken. Om du blir upprymd och exalterad när du upplever ett fritt flöde av subtila vibrationer och nedslagen och besviken när du upplever obehagliga grova förnimmelser eller blinda ytor, då praktiserar du inte vipassana alls. Om ditt sinne förblir balanserat, i jämvikt med varje upplevelse, och du förstår lagen om anicca, 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 då gör du helt klart framsteg. Och då märker du att det också sker en förändring till det bättre i ditt liv. Förvänta dig ingen magi eller mirakel, men en tydlig förändring kommer att märkas i ditt liv. Då gör du helt säkert framsteg på vägen. Vägen till frihet från allt lidande. Denna dyrbara juvel som du har fått här, kasta inte bort den som om den vore värdelös småsten. Den är så dyrbar. Ta hand om den, bevara den, och inte bara bevara den, utan mångfaldiga den, låt den växa. En berättelse från Indien. De senaste 10 dagarna har du fått lyssna på många historier. Kanske är det så att din lärare har blivit beroende av att berätta historier och du håller på att bli beroende av att lyssna på historier. Så innan vi skiljs, en historia till. En mycket rik man blev änkling vid hög ålder. Frun gick bort. I vårt land, och kanske i ett land också, är det frun som råder över pengar, juveler och sädesmagasin. All egendom. Det är hon som håller i nyckelknippan. Detta var en stor familj. Mannens 4 söner och 4 svärdöttrar levde alla tillsammans. Vem skulle han nu ge nyckelknippan till? Han kallade till sig de 4 svärdöttrarna. Ni ska få göra ett prov. Den som får högst betyg får nyckelknippan. Och vilket är provet? Han gav 5 sädeskorn till var och en av dem och sa: jag ger 5 sädeskorn till dig, dig, dig och dig. Jag kommer tillbaka om 4 år. Den som har tagit väl hand om dessa 5 sädeskorn kan ta hand om alla pengar, juveler, spannmål och så vidare. Hur ska någon som inte kan ta hand om 5 sädeskorn kunna ta hand om all egendom? Detta är mitt prov. Och så gav han sig av. Den äldsta svärdottern tänkte: gubben har blivit tokig. 5 sädeskorn. Det är inte mödan värt att oroa sig över dem i 4 år. Jag kastar bort dem. Och när han kommer tillbaka tar jag 5 sädeskorn från sädesmagasinet och ger till honom. Här får du dina 5 sädeskorn. Och så kastar hon bort dem. Den andra började också tänka: det finns ingen anledning att oroa sig över dessa 5 sädeskorn. Men att kasta bort dem är oklokt, eftersom den gamle mannen ju har livserfarenhet. Vem vet, dessa 5 sädeskorn kanske har någon övernaturlig kraft. Och när han kommer tillbaka kanske han säger: ät dem. Och när jag äter dem får jag kanske övernaturliga krafter. Så varför inte äta upp dem genast? När han kommer tillbaka ger jag honom 5 andra sädeskorn. Hon åt upp dem. Och den tredje, hon var mycket angelägen att få nyckelknippan. Under de 4 åren höll hon ett noggrant öga på de 5 sädeskornen. Den fjärde rensade upp en bit mark på gårdsplanen och sådde de 5 sädeskornen där. 5 plantor växte upp, varje planta med 100-tals sädeskorn. 500 sädeskorn. Nästa säsong sådde hon dessa 500 sädeskorn och 500 plantor växte upp. Säsongen därpå kom det ännu flera plantor och ännu flera sädeskorn. Och nästa säsong igen ännu flera plantor och ännu flera sädeskorn. Efter 4 år fanns det många ton säd. Sädesmagasinen var fulla. När den gamle mannen kom tillbaka berättade var och en sin historia. När han kom till den fjärde sa hon: Sädesmagasinen är fyllda. Dina 5 sädeskorn har mångfaldigats. Den gamle mannen blev mycket glad. Hon kom att klara uppgiften. Denna gamle man har också gett 5 sädeskorn av damma. Behåll dem inte bara, utan mångfaldiga dem. Låt dem växa. Och jag tar inte med mig nyckelknippan när jag far. Du har själv nyckelknippan. Fortsätt växa i damma. Fortsätt växa i damma. Öppna porten till himmelriket inom dig och njut. Öppna porten till det brahmiska stadiet inom dig och njut. Öppna porten till det nibbaniska stadiet inom dig och njut. Fortsätt växa i damma. Fortsätt växa i damma. Damma är så dyrbar, så dyrbar. En sak till får jag inte glömma. Något som ligger i mitt eget intresse. Eftersom jag är född i en affärsfamilj går spåren av själviskhet inte bort. Det finns en föreställning, en tradition i Indien. Jag har gått hårt åt några traditioner, men just denna traditionen gillar jag verkligen. Traditionen är att när man har lärt sig något, en konst eller en teknik, från någon guru, från någon lärare, och inte ger guru dakshina tillbaka. Guru dakshina betyder avgift, lön till läraren. Om du inte ger tillräckligt med lön, då kommer tekniken inte att fungera. Den här traditionen tycker jag verkligen om. Det är en mycket bra tradition, för jag vill ha mina avgifter. Vad du än ger här, och alla ger något, mer eller mindre efter sin förmåga. Det är till för de kommande eleverna, för deras välgång, så att framtida elever får vad de behöver. Men vad ger du till läraren? En fet lärare kräver en fet avgift. Så vad är den feta avgiften i denna traditionen? Morgon och kväll, när du mediterar en timme och därefter delar dina förtjänster med alla varelser. Må alla varelser bli lyckliga. Må alla varelser bli fridfulla. Då kanske du kommer ihåg din lärare. Men om du inte gör det spelar det ingen roll. När du säger, må alla varelser bli lyckliga, då är jag en av alla dessa varelser. Och din metta kommer att nå mig. Detta är din avgift, varje dag. Skulle du glömma att ge din avgift varje dag, kommer tekniken helt säkert inte att fungera. Så glöm inte din avgift. Fortsätt växa i damma. Fortsätt växa i damma. Damma är något så underbart. Man får ren damma bara om man har gjort någon gynnsam handling i det förflutna. Om man verkligen är lyckosam. Annars kan det hända att man kastar bort hela sitt liv med riter, ritualer, ceremonier eller liknande och kallar det religion. Men att få ren damma, fläckfri damma, som ger så goda resultat här och nu, i detta livet, det är verkligen lyckosamt. Bra att du har fått damma. Se nu till att bevara den och mångfaldiga den. Låt den växa. För att bli fri från allt ditt lidande. För din egen välgång. För ditt eget bästa. Och också för andras välgång. För andras bästa. Det finns så mycket lidande överallt. Människor lider. Hur kan vi hjälpa dem att bli fria från sitt lidande? Fortsätt växa i damma. Fortsätt växa i damma.